Ja, dette er jo en fantastisk stor gledens dag med så mange herlige ting på en og samme gang. Barnevelsignelse av han Wilhelm, og så Edvin sin dåp. Og nå har vi jo sett litt på fra Bibelen og lest på hvorfor vi her da har barnevelsignelse. Og så skal vi jo ha dåp også. Og da tenkte jeg at vi skulle se litt på i dag. Hvorfor har vi det som vi kaller den troendes dåp? For vi har jo det at vi har sånn såkalt nedsenkingdåp. Det var jo en som spurte om, ja, hva er det som skjer i den der dåpen en gang? Hvorfor har dere liksom at dere har dem under vann? Er det liksom sånn at dere holder dem under vann til de sier Jesus, eller hva er det som skjer der? Men det er ikke så ille. Men for å få svar på hvorfor vi har denne praksisen, så skal vi bruke Bibelen i dag. Og i Matteus 28, 18-20, så sier Jesus etter at han har stått opp fra de døde, da, det som kalles misjonsbefalingen. Fantastisk, Matteus, at du følger med der før jeg rekker. Du kan bare styre du det. Og Jesus stod fram og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Amen.» Det sa Jesus da i Matteus 28. Og Markus, han skriver også om det her i sitt evangelium i kapittel 16 og vers 15-16. Der står det sånn, og han sa til dem, «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt.» Jesus han befalte sine disipler om å gå ut i hele verden. Og det var jo en ganske så, kanskje, både skremmende og forvirrende oppfordring når du tenker at du var en enkel fisker fra den galileiske sjøen og gå ut i hele verden. Men han ba dem gå ut for å forsyne de her gode nyheterne om at Jesus har beseiret døden og vist seg som Guds sønn etter oppstandelsen. Og det at han viste seg etter oppstandelsen, det var et meget sterkt bevis at Jesus han var mer enn en god lærer. Han var mer enn en barmhjertig sjelesørger. Han var mer enn en helbreder. Han hadde virkelig stått opp. Og derfor så ble disiplene befalt å fortelle overalt om det som Jesus hadde lært dem. Fordi oppståndelsen var på mange måter en bekreftelse på at alt det han hadde sagt før, det var verdt å lytte til. Og det her så kunne jo ikke disiplene nekte på siden de faktisk møtte Jesus etter oppståndelsen. Og alle disiplene, unntatt Johannes, de ble drept fordi at de fortalte verden at Jesus lever. Men for disiplene var det jo klin umulig å ikke fortelle om det som de hadde sett og hørt. De visste at det var sant, og det kunne de ikke nekte. I den befalingen da, om å lære videre det som Jesus hadde lært dem, så inngikk dåpen. Og vi skal se på noen eksempler fra apostlenes gjerninger for å se på hvordan de praktiserte dåpen i denne første tiden etter at de hadde fått befalingen. Allerede der som vi leste Jesu befalingen i Markus sin fortelling, så ser vi at Jesus koblet sammen tro og dåp. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Det vil si, disiplene skulle døpe de som trodde. Det måtte alltid være en bevisst handling og et eget valg fra den som skulle døpes. Men at det ikke er selve dåpen som er det frelsende, det kan vi lese av at den som ikke tror er den som ikke blir frelst. Fordi det finnes mennesker i ulike livssituasjoner og i ulike land som ikke har mulighet å følge den veien som Jesus beskriver som modellen. Men troen på Jesus vil likevel redde dem. Og det understreker Paulus i Romerbrevet 9, vers 9, der det står, «For dersom Du bekänner Herren Jesus med din mun och tror i ditt hjärte att Gud har uppreist han från de döda, skall du bli frälst. Troen frälser, men dopen är ett naturligt valg när man har bestämt sig för att tro. Och i hela apostlarnas gärningar så ser den det här mönstret. Och efter en lång tal av Peter i kapitel 2 så spör folket vad de ska göra, och då svarar Peter i vers 38. Omvänd er, och en vär av dere la sig döpe på Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, och dere ska få den helige ons gave. Och så läser vi vad som skedde vidare i vers 41. De som nå tog emot hans ord med glädje blev döpt. Och den dagen blev omkring 3000 själer lagt till de andra. Och för att kunna ta emot ett ord och tro på det, så må du vara i stand till att tänka själv och ta en avgörelse utifrån det som du har hört. Och de som gjorde det, de blev döpt och fick genom en förbundshandling som alltid skedde i förbindelse med dopen, ta emot den helige ons gave. I kapitel 8 så läser vi om en egyptisk hoffman som får hjälp av evangelisten Filip till att förstå det som man läser från det gamla testamentet. Och vi läser från vers 35 till 38. Då öppnade Filip sin mun, och han begynte ut från detta skriftstede för att synne evangeliet om Jesus för ham. Där de fortsatte bort över vägen så kom de till ett sted där det var vann. Och hoffmannen sa: se, här är vann. Vad är till hinder för att jag blir döpt? Och då sa Filip: ja, hvis du tror av hela ditt hjärte så kan det ske. Och han svarte och sa: jag tror att Jesus Kristus är Guds sön. Och så befallte han att vagnen skulle stanse. Och både Filip och hoffmannen gick ned i vannet, och han döpte ham. Hoffmannen trodde, han bekände sin tro, och så blev han döpt på grund av sin tro och bekännelse. Lite senare i kapitel 9 så möter vi Saulus, som var en intens förföljare av de kristna. Och han möter Jesus i ett syn på vägen till Damaskus och blir blind. Och så sänder då Gud en livrädd troende som heter Ananias till ham. För han, Ananias, hade hört om vad Saulus gjorde mot de troende, och han var fryktelig rädd, men så gick han likväl på Guds befaling. Och så läser vi från vers 17 till 18. Och Ananias gick av sted och kom in i huset. Så la han händerna sina på ham och sa: Saul, Herren Jesus, som viste sig för dig på vägen där du kom, har sänt mig för att du ska få synet tillbaka och bli fyllt med den helige ande. Strax var det som om själv fallt från ögonen hans, och han fick synet tillbaka med detsamma, och han stod upp och blev döpt. Saul, som efter omvändelsen fick namnet Paulus, han hade inte någon sån där karantän för att visa eller för att checka att omvändelsen var äkte. Han trodde, och så blev han döpt, för det var vanlig praxis utifrån vad Jesus hade befalt sina discipler om att göra. I kapitel 16, när vi går vidare, så skriver Lukas om Lydia som bodde i Filippi, från vers 13-15. På sabbatsdagen gick vi ut av byen till Elvebredden, hvor det plejde att vara bön. Och vi satte oss ned och talte till kvinnorna som möttes där. Det var en kvinna vid namn Lydia som hörte på oss. Hon var purpursäljare från byen Thyatira, och hon tillbad Gud. Herren öppnade hennes hjärte så hon hörte nöje på det som blev talt för Paulus. Och då hon och hennes husfolk var blivit döpt, bad hon oss inträngande och sa: visst är det hålla mig för att vara en som tror på Herren, så kom till mitt hus och bo där. Och slik övertalte hon oss, fortäller Lukas. Lydia lytta, trodde, tog ett valg och blev döpt. Och efterpå så fick Paulus och hela hans resefölje bo i Lydias hus medan de var där i byen. I kapitel 18 läser vi från vers 8. Crispus, synagogeförstandaren, kom till tro på Herren med hela sitt husfolk, och många av korinterna hörte, trodde och blev döpt. Hörte, trodde och blev döpt. Och akkurat som i Lydias tillfälle bestämde sig också hans husfolk till att ta emot Jesus. Och husfolk, det kan ju då ha varit barnepiken, hushållerskan, gartneren, vaktmästaren med flera som var engagerat i den gårdhuset där hon bodde. I de exemplen som vi har sett på här så var det naturligt att de som trodde på Jesus blev döpt så fort som det bara var praktiskt möjligt. Hoffmannen och Filip, de fann ett vann längs med vägen som de reste på. Och i de andra tillfällena så blev de döpt med en gång de hade bekänt sin tro. Och det betyder att du tränger inte att ha all världens kunskap om Bibeln för att bli döpt. Du tränger inte att kunna kyrkehistorien eller förstå allt om den kristna tro. Det avgörande är att du tror att Jesus Kristus är Guds son, din frälser och Herre. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son, svarte den hoffmannen där Filip spurte om han trodde. Och där är starten på ett nytt liv. Ett liv sammen med Jesus, icke alene, men med Jesus och med den helige ande som hjälper. Och så fortsätter den där resan då med Jesus, där det ingår det som han sa och befalte till disciplinerna i missionsbefalingen. Lär dem och hålla allt det jag har befalt er. Och för att veta vad Jesus har befalt oss, så har vi ju både Bibeln till hjälp, som vi kan läsa i själ, och förhoppningsvis så får vi också lära mer genom både gudstjänste, bibelgrupper och samtal med andra troende. Och på den där vägen så är vi alla som tror. Ingen är fullkommen. Ingen har svaret på allt. Ingen förstår allt. Men samman med varandra och samman med Jesus så får vi en större förståelse av vad det betyder att följa Jesus. Och den helige ande som blir gitt som en gave fungerar som en hjälp både till att förstå mer och också för att ge oss kraft till att leva det kristna livet. När Jesus förberedde disciplerna sina på att han nu strax ska resa tillbaka till himmelen efter sitt uppdrag, så sa han bland annat slik om den helige ande i Johannes 14:26. Men talsmannen, den helige ande, som fadern vill sända i mitt namn, han ska lära dere alla ting och minne dere om allt det jag har sagt dere. Och tidigare i samma kapitel i vers 16 sa han också, och jag vill be fadern, och han ska ge dere en annan hjälper för att han ska bli hos dere till evig tid. Du huskar kanske tillbaka, vi läste att Peter sa till folket att när de omvände sig till Gud och lot sig döpa, så skulle de få den helige ånds gave. För det var aldrig Guds tanke att du och jag skulle klara och följa Jesus utifrån vad vi själv förstår eller vad vi själv klarar att få till. Nej, den helige ånd blir gitt som en alltid tillstedevärende hjälper. Icke som ett svävande mystiskt väsen, men som en vardagslig hjälper i våras liv.